med sig när man tittar att det står domsöndagen. Då kan man kanske de flesta människor ha lite olika tankar omkring det. Och man känner lite olika, eller får lite olika tankar, ja, och känner lite olika inför den överskriften. Och texterna den här söndagen handlar ju om Jesu återkomst. Eller Kristus konungens dag kallar man den också. Det handlar om tidens slut, om en dag ska allt få bli återställt. Och de här texterna har ju med sig, alltså om man läser i Bibeln, har gjort i sitt liv som jag är ingen teolog eller något, men bara läst min Bibel, så kommer man till de här hela tiden. Och de finns ju också med och är också ett evangelium. Precis som det här utropet på påskdagen, Jesus är uppstånden. Det är ju det som evangelium står för, att det är en proklamation. Så finns ju de här texterna också som en proklamation om att något nytt ska komma. Att Gud inte har lämnat den här jorden. Och att det finns en fortsättning. Och för många så finns det, har det blivit en tröst och ett hopp. Men också en bön och en lovsång. Att Gud ska döma världen. Och det kanske vi tänker lite, kan det vara på det sättet? Är det inte bara något jobbigt och besvärligt? Nej, det är en glädje och en lovsång. Petrus, Jesu lärjunge, han skriver i sitt brev, i kapitel 3, där i andra brevet, så slutar han med så här: vi väntar på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor efter Guds löfte. Och till dem han skriver, de börjar deppa lite grann och tycker, hur går det? Hur ska det bli? Hur ska det gå för oss? Och är det här verkligen, är det verkligen något som vi kan hålla fast vid? Och då uppmuntrar Petrus dem med de här orden. Och med versarna innan också. Gud har allt. Gud kommer återställa. Gud har en tanke. Och Paulus också, i Romarbrevet 8, så talar Paulus om en skapelse som våndas och suckar. Och nu 2000 år senare, när man tittar på nyheterna med miljö, det finns inte en nyhetssändning, utan det talas om miljön och hur det ska gå och vad vi ska behöva göra och inte göra och vad som är rätt och fel. Ni hänger nog med i det. Och man liksom vet inte riktigt hur man ska tänka om vår jord och hur det ska bli. Och redan då skriver Paulus, jorden suckar och längtar efter att få bli befriad och att något nytt och gott, och människan inräknad, att vi också ska få vara med om någon framtid som är ljus. Och långt tidigare i Psaltarpsalm 96, en psalm som är fylld av lovsång och tillbedjan till Gud och lovsång inför skapelsen. Och jag, i slutet på den så står det så här: må himmelen vara glad och jorden fröjda sig, havet brusa och allt som fyller det, må marken glädja sig och allt som är därpå, jubla skall alla jordens träd inför Herren, ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma världen med rättfärdighet och folken med trofasthet. Här är Guds dom en enda stor lovsång. Alltså Guds rättfärdighet. Guds rättvisa. som något väldigt, väldigt gott och positivt för de här människorna som skriver det och för psalmisten. Men vi ska stanna lite inför evangelietexten som är för idag. Och den är från Matteus 25. Och i den, det är slutet på en lång, lång undervisning som Jesus har för sina lärjungar. Det står i början att han går undan och han tar bara lärjungarna med sig. Och så undervisar han dem. Och där kommer ju, det är inte bara positiva saker, att det är saker som man säger som nog gick i uppfyllelse när Jerusalem förstördes kanske 40 år senare. Och det blev förföljelse och lidande. Men, och liksom jättejobbiga saker som man förutspår där. Men samtidigt talade också om tiden när han åter ska, när han ska komma tillbaka. Och sen i kapitel 25 så kommer han till två liknelser. Och den första av de liknelserna som Jesus tar är liknelsen om de här 10 jungfrurna som förbereder sig för att vara med på något vis i en bröllopsfest. Jag är inte så påläst i det här, men på något sätt så har de min uppgift med sina lampor, oljelampor, att vara med och lysa så brudgummen hittar rätt på något sätt ute i mörkret. Och brudgummen, mannen, han dröjer. Och de blir trötta och somnar. Men sen blir de väckta. Och då är det 5 stycken, säger Jesus, som har tagit med sig nog av olja så att lamporna kan lysa och räcka till. Och 5 stycken, där börjar oljan tryta. Och deras lampor slocknar och de kan liksom inte vara med på den här festen och göra det de var ämnade att göra. I den här liknelsen är det ju inte oljan som är en bristvara, utan att de är oförståndiga, säger Jesus. Det finns, de skulle kunna ta med sig, men de har lite oförstånd, eller kanske lite lättja. Det ordnar sig nog. Eller inte den tanken att det skulle dröja så länge. Och sen tar Jesus nästa liknelse. Och det är en herre som har 3 tjänare. Och han ska åka bort. Och han ger dem något som kallas för talenter här. Och när man läser om det så står det inte kanske bara för en påse pengar eller så, utan mer för hela deras det de har av gåvor och möjligheter. Han liksom lämnar över makt till dem och allt de liksom kan använda sig av i livet. Och de får olika mycket, säger Jesus. Den första får mest och sen nästa lite mindre. Och den sista har ännu lite mindre. Och så när han borta länge och när han kommer tillbaka så kommer den första och har liksom använt det på ett bra sätt. Så att det har blivit mer. Och nästa har använt sitt på ett bra sätt. Men den tredje har också fått. Men han har en annan syn. Både på sig själv och på den herre han har fått utav. Han gräver ner det. Och han gräver upp den när han kommer, och det är det enda han har. Och här är ju också, de har fått de här gåvorna, de har dem i sin hand, och de tänker annorlunda. De gör annorlunda med sina gåvor och sina talanger och det de har fått att förvalta, säger Jesus. Och så fortsätter han, och sen ska vi läsa från vers 31. Då kommer Jesus in när han har tagit de här liknelserna. Vi läser från vers 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem ifrån varandra. Som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren ska han ställa på sin högra sida och getterna på sin vänstra. Då ska konungen säga till dem som står på hans högra sida: kom ni, min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var en främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig var främling och tog emot dig, eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska konungen svara dem: amen, säger jag er, allt vad ni har gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Och så fortsätter den här texten med motsatt, det ni inte har gjort. Den här texten är ju full av allvar. Och det är evangelium rakt in i våra liv. Det är Jesus ord som gäller för hela jordens befolkning, för varenda människa i alla tider. Och vi får läsa den och ta till oss den idag. Och det Jesus säger är ju att det finns ett kom in och ett går bort, som gör att den blir allvarlig för oss. Det jag tänker när jag läser den här är ju vad fokus ligger på detta. Det är väldigt, väldigt lite utav, ja, vad ska jag kalla dem, religiösa saker som vi kanske tänker just i denna berättelsen. Här finns inte något tal om bön och om läsa Bibeln och gå på gudstjänst och fira sabbat eller vad det nu skulle kunna vara. När jag läser det här så är det vardagsliv för vanliga människor. Det handlar om det Jesus säger. Mat och drickbart vatten. Finns det kläder att ta på? Som värmer både mot kyla och värme. Och de som har hamnat snett i livet och kommit i fängelse. Eller de som har gjort gott och hamnat i fängelse. Det sättet kan man också. Det hörde vi för några söndagar sen här, hur människor som tror på Jesus blir fängslade över vår värld mer än någonsin och får lida. Eller när sjukdom drabbar. När man är en främling. Utsatt för mobbing på arbetet eller i skolan. Eller flytt från krig i ett annat land. Kanske kommer till Sverige för att söka sitt hem. och sin fristad. Det är ju detta Jesus talar om. Det är ju det vanliga livet som vi lever. Det är inget ytterligare socialt engagemang för oss. Vi tänker att nu måste vi se om vi kan hitta det här. Det är ju här och nu, mitt ibland oss, som det finns, där vi lever. Och det vardagslivet har betydelse in i framtiden, säger Jesus. Hur vi ser på det, vad vi gör av det. Om vi inte bryr oss eller vi bryr oss. Och när jag läser det här så vill jag gå tillbaka till den här liknelsen om lamporna och ljuset som Jesus säger. Hela Bibeln, nästan hela Bibeln, jag tror på jättemånga ställen, så är oljan en liknelse för Guds ande och Guds innersta väsen. Det som på pingstdagen sa som ifrån Joel, profeten Joel där, i de yttersta dagarna ska jag utgjuta av min ande över allt kött. Det Gud vill ge till oss så att vi kan se, höra och se de minsta som vi har runt omkring oss. Och som dyker upp. Kanske ibland, det är rätt intressant i den här texten, de som Jesus säger som något positivt om, de vet inte vad gott de har gjort. Har ni märkt det när ni läser det här? När såg vi dig? När gjorde vi det? Ja, de vet väl vad de har gjort, men de vet inte att det var för Jesus skull. Att vardagslivet hade med Jesus att göra. Det här vanliga, enkla som vi gör har ett djup i sig som vi ibland kanske inte tänker på. Och jag tror att du har läst också, allt vad ni gör, gör det i Herren Jesu namn. Allt står det. Allt står det. Det liksom innefattar hela våra liv. Och som jag sa tidigare, för de här kvinnorna, så är det inte oljan som är ingen bristvara, utan att man inte tar med sig så det räcker. Man tar inte emot. Man är oförståndig. Och låta de här talenterna, vi har ju väldigt olika utav det. Det kan jag känna. Och det är rätt härligt att läsa det, tycker jag. Man kan vara avundsjuk på andra människor som får göra, som får vara och som får finnas till. Och de kan och de gör allting. Men hur viktigt det är att man tar och ser den gåva man har fått. De möjligheter man har, som har gett sig i livet. Och gör något gott av det. Och gör bästa möjliga av det. Inte gräva ner det. Inte ha en bild av Gud som att nej, jag fick så lite så jag minsann, jag struntar i detta. Använd det lilla du har. Det blir nog rätt kort predikan idag, men det var något här jag ska avsluta med. Och det hände när jag tog in tidningen i fredags. Det var in Smålandsposten. Vi har inte tidningar så ofta, men på fredag kommer det en hel drös till oss som vi ska ha under helgen. Som gammal bonde så kommer Land också, och det är ju en hel hög där. Varför den får jag oavsett om jag vill eller ej. Och så kommer Smålandsposten, och så kommer Dagen också på morgonen nu. Och i Dagen i fredags så stod det, var det en bild på framsidan. Och då stod det så här: Erik Sahlberg död. Jag kände inte Erik Sahlberg. Jag har läst om honom. Jag har lyssnat till honom några gånger. Och läst massa artiklar. Och sen har jag hört berättas också. Han var präst, missionär. Missionär var han väl först kanske. Och sen var han också varit präst. Författare till massa böcker. Och även någonting teologiskt fint där, vad det kan heta som han har skrivit. Kyrkohistoria, ja. Ja, så var det. Alltså, det var många talenter igång. Men liksom det som en annan vanlig som har mest läst och liksom han kom upp, så är det ju det som hände i Klara kyrka. Och där har jag också varit vid något tillfälle. Sett på tv. Vid någon sändning därifrån. Och hur han liksom fick förvandla den här kyrkan där några kyrkobesökare bara besökte och kyrko, vad det nu heter, styrelse eller vad det heter. De funderar på vad de skulle göra åt det. Om de skulle hålla igång den här kyrkan. Om man skulle kunna göra något annat med den. Eller om det skulle bli museum eller något annat. Jag vet, jag läste olika förslag. Och så började det här gro med människor som de här minsta. De missbrukare, prostituerade. Och så började det här arbetet. Och alltså man blir så tacksam över det här. Och jag vet när jag läste det här sen, när det har hållit på en gång. Nu går Karl-Erik i pension och lämnar över, stod det. Och tänkte jag, ja, nu måste han få vila lite ungefär. Och sen lite längre ner läser man, nu återvänder han till Tanzania med sin fru för att fortsätta arbeta. Och så liksom ända till slutet så är han engagerad i ett arbete där han hjälper föräldralösa barn in i nya familjer i Tanzania. Och jag, som jag sa tidigare, jag är inte präst och jag är inte teolog och jag har ingenting av det när det gäller om man tittar på gåvor. Men tänk den här, jag blir så peppad av den här tanken att man liksom använder den gåva man har. Går inte i pension, utan det gör man, men man liksom kan se möjligheter. De förändras, de blir si eller så, men man liksom fortsätter att göra och använda det som är ens gåva. Och det stod så här, istället för teologi för Karl-Erik så var det teologi. Teologi istället för teologi. Det var hans teologi. Och det är precis som den här texten som Jesus tar fram här. Det får bli handling. Och sen sa han också många, många gånger när det var lite jobbigt, det bästa är framför. Vilka härliga ord att få säga och liksom få, och det kan vi göra allihopa. Det har ingen betydelse om vi är utbildade teologer eller något annat. Det bästa är framför. Det är Bibelns hopp. Och jag ska avsluta med hans ord som han har sagt vid några tillfällen. Tro inte när du hör att jag är död, för då lever jag mer än någonsin. Tro inte när du hör att jag är död, för då lever jag mer än någonsin. Amen.
Tack Ingmar. Jag tycker vi stannar upp och ber.